I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Solo sport me vacke vacke.
Jäkla var det distar, va? Jäkla var det distar.
Welcome.
Jaha, du, har du varit i Västerås?
Västerås? Yes, det har jag.
Min gamla hemstad. Du vet att det var dit mina föräldrar emigrerade från Italien 1957 respektive. Eller farsan kom hit 56 redan.
Okej.
Okay. Ja. Och sen så hämtade mamma 57. Gifte sig, drog hit henne till Västerås. Och där är mina två systrar födda.
Och hur länge bodde ni där?
Ja, jag bodde där i vuxen ålder sen. För mina föräldrar hann ju flytta till Stockholm och köpa restaurang Malmen.
Just det.
Bakom hotellet där. Och nej, restaurang. Jo, det kan, nej, restaurant Italia heter den. Det var bakom Hotell Malmen. Nu okay. Måste jag rätta mig själv. Och mina systrar som sagt, de var ju inte så himla gamla när de flyttade till Stockholm. Så jag är född i Stockholm. Men sen bodde jag i Västerås ett tag också. Var ordförande i Västerås cykelklubb. Avslutade min karriär i Västerås cykelklubb.
Sådär, ja.
En sån fantastisk, helt sjuk karriär.
Så du är lite kändis där i stan.
Ja, men jag tror det står fortfarande i tidningen om min karriär. Lite då och då.
Jag tror det. Men när du går på stan där så är de på det.
Du vet de här julnötterna heter det, va? I tidningen sådär. Vilket år var det Roberto Vacke?
Ja, exakt.
Du vann Anundsloppet.
Exakt.
Ja. Så såg det ut.
Ja. Är det bra med det annars?
Jo, det jag tycker det knallar på.
Ja.
Ja. Du då?
Ja, men det är bara bra tycker jag. Alldeles utmärkt.
Har du klippt det? Du är inte så krullig.
Du mobbar mig så jag var tvungen att klippa bort lockarna.
Du blev lite större när jag sa krulltott, va?
Nej, inte så mycket på det faktiskt. För att det kan jag hantera. Men just likheten med Ed Sheeran, den köpte jag inte riktigt faktiskt.
Den
var svår att smälta.
Ja, den var grym alltså. Nej, ja. Men han, som sagt, han är ju snygg. Jag kanske sjunger för dig i slut på podden.
Ja, det är okej. Okay. För er som är nya lyssnare får vi säga att Roberto höll ett solo på en Ed Sheeran-låt i slutet på förra podden.
Ja, precis.
Och du ska väl hålla dig till cykling?
Tycker ja, du tycker det.
Ja.
Mm. Ja.
Annars är du ute och cyklar.
Ja, precis.
Du, jag tänkte vi ska börja lite så här oväntad inledning idag. Vi brukar ju aldrig prata särskilt mycket hockey i den här podden.
Nej.
Men jag tänkte vi börjar med hockey. Nu är det ju faktiskt slutspel i hockey.
Ja, det är ju det. Kvartsfinalen är igång.
Ja.
Kvartsfinalen igång.
Exakt. Jag kan ju bara flika in det kort här.
Eller åttondelsfinalen.
Det är åttondelsfinalen, precis. Precis. Och Djurgården lyckades ju ta Färjestad till en avgörande match här.
Ja, du är lite nöjd med det.
Ja, jag är väldigt nöjd med det. Ja. Så att, det kan vi ju säga till alla som hejar på Färjestad, min fru. Att, ja, jag tror att Djurgården tar hem det här faktiskt.
Ja, men det var en riktig krigarseger. De ville verkligen ha en match till. Det var liksom...
Jag tror inte de hade något val med tanke på det. Nej. Trycket som var på Hovet. Det var ju helt galet. Mm. Så att det var ju, man kan verkligen prata om publikens kraft som liksom lyfter laget i rätt tidpunkt. Det var ju otroligt tryck och stämning. Så att man hade inte så mycket val än att kämpa och kriga och försöka göra det bästa av den matchen, tror jag.
Mm. Men sen var det andra matcher, var det ju folk förbannade istället.
Ja, vi tänker på Luleå.
Ja.
Ja.
Shit.
Vad var det som hände där då?
Petter Lasse Nilsson. Ska vi höra vad han tyckte om domarna?
Ja, jag tycker
jag har lite. Det är ju från C More's sändning det här som vi kör upp här. Ska vi höra vad han hade att säga, Luleå-tränaren?
Mm. Ja, det är ju bara att kasta domarna åt helvete. Vad fan, vi får regler före säsongen. Jag, allt som står i vår makt att inte ta sig in på målet. Vad gör Billy? Han gör ingenting för att ta sig. Sen är det tre stycken som tar pucken i deras killar. Målvakten, en back och ytterligare en back som slår in den i vårt eget mål. Jag menar, om jag parkerar på gatan, jag kan ju inte köra in i han om någon parkerar fel. Alltså det är bara att glömma, ta bort. Gnäller att vi har folk politer på matcherna. Jag kommer att sluta som tränare. Jag kommer aldrig att... Det här är, jag kommer att lägga av som tränare, lovar här och nu. Jag är så fruktansvärt besviken på domarinsatsen. Man kan ta bort ett mål när man håller på att driva varenda dag med det här spelet. Att dra folk mot kasse. Och vi gör allt som står vid hans makt. Och sen drar man ända bort det. Det är bara kasta domarna åt helvete. Och ge mig böter om jag vill. Jag tycker det är så jävla dåligt. Domarrummet kan de sluta med också. De behöver inte ta ett enda domslut en enda gång. Någon domare får de skylla på domarrummet hela tiden. När vi äntligen vänder matchen. Vi har gjort haft otur 2-0 i röven. Vänder matchen och så ska man ta bort det. Ta bort all glädje som finns i hallar överallt. Lägg ner verksamheten. Kasta.
Ja, han var inte så jätteglad. Och domarna är inte så jättepoppis just där.
Han var lite besviken.
Något besviken. Kände som att det Niklas Wikegård har sagt och gjort under åren.
Ja.
Var man skit i rymden.
Verkligen.
Snacka om förbannat. Men man måste liksom... Alltså jag förstår ju givetvis en gigantisk besvikelse. Men, och nu har de ju förstås... De har ju liksom... Typ klubben har väl tvingat honom att krypa till korset lite grann och be om ursäkt.
Ja.
Vilket de gjorde redan igår kväll. Alltså efter matchen då. Men man måste ju behärska sig lite grann. Han började ju prata om att han skulle kunna mörda.
Ja.
Det ju, låter ju ganska allvarligt.
Verkligen, då är man väldigt arg om man skulle kunna mörda någon.
Och även om det är striden sätta som sagt var, så man måste ju behärska sig lite grann. Säger jag då som å min sida sa så här på en av etapperna i Torino Adriatico. Det var ju på det viset att kommissarierna stoppade cyklisterna, alltså järnvägsbommarna hade gått ner, klungan stoppades och reglerna säger ju att har man liksom som utbrytargrupp då, som i det här fallet, kommit förbi bommarna och de fortfarande var uppe, så är det liksom det är ju liksom en otursgrej för klungan helt enkelt att få gilla läget, men juryn får ju liksom göra en bedömning vad de tycker, var det okej tid och sådär, nu tog det ju nästan lite drygt 3 minuter. Så är det klart, det blev en väldigt mycket större lucka från 2 till 5 minuter för utbytargruppen. Så till slut bestämde sig ju då juryn, alltså kommissarien och så vidare, att vi måste ju stoppa täten. De fick för mycket fördel av den där järnvägsbommen.
Just det.
Men så kanske de gjorde det i lite fel läge tycker jag här då. Och i min tur så kanske jag tar i lite grann i en historisk tillbakablick.
Yeah.
Så här lät det. Ja, men de måste ju, det är ju som Ballerini säger, vi kör väl för bergspriset åtminstone. Ja, det här var ju den mest korkade stoppet i världshistorien. Vilken stolle, väntat som man kommer upp till Polenta istället ju, förstås.
I världshistorien.
Det värsta, absolut värsta. Som de någonsin har tagit beslut om, kommissarierna, i världshistorien.
I världshistorien.
Och det slog mig sen efteråt för Eurosport-gänget här som jobbar med sociala medier. De la ju ut det här klippet när jag säger det på Twitter. Och hörde en reklampaus, så jävla dumt det lät. Liksom. Att i världshistorien, absolut mest korkat som hade hänt. Men det är klart att det har hänt betydligt värre saker i världshistorien. Även inom cykelsporten faktiskt.
Yeah.
Hur som helst, så det var ju liksom, de stoppade dem alltså ungefär 500-600 meter före bergspriset.
Okay.
Och det kändes ju onödigt. De hade kunnat vänta till efter bergspriset. Det hade inte gjort så jäkla mycket.
Just det.
Men de tänkte nog inte helt klart göra den här. De bara, nej, vi måste stoppa dem. Ja, stoppar vi dem nu. Och så gjorde de det bara.
Ja.
Punkt.
Just det.
Så det blev knas.
Ja, men du var inte beredd att mörda någon?
Nej, det är jag faktiskt aldrig
det är bra.
Beredd att göra. Och jag undrar om ens han är beredd att göra det.
Alltså Petter Lasse Nilsson sa ju det här efter att Luleå hade förlorat mot Malmö med 4-5 efter att fått ett mål bortdömt som blev väldigt diskuterat i efterhand.
Ja, precis. Så det tog väl lång tid också innan de kom till beslut. Liksom.
Just det.
Var ska vi godkänna eller inte? Liksom. Och jag tror att det är rätt splittrat där.
Ja.
Vad folk tycker. Men som sagt, det är ju inte... Det är inte så himla kul som kanal heller liksom, att intervjua en tränare och så får man liksom det uppkört i ansiktet även om han inte hoppar på C-more-gänget här direkt. Utan, men ändå, det blir ju lite knasigt liksom, om man ska köra med sådana uttalanden i ett hockey-Sverige som det blomstrar inte hela tiden heller.
Nej, så är det ju. Mm. Och nu ska han sluta.
Ja, han säger ju det, men som sagt, vi får väl avvakta lite grann nu när det har lugnat ner sig lite grann och så kanske de, men det blir ju jobbigt att komma tillbaka liksom. Men
jag skojar bara. Den är svår tycker jag.
Ja, bara skoja.
Om inte jag får mål då slutar jag.
Ja
det var ju så kan det gå.
Otroligt alltså Luleå som jag har. Han har väl känt en väldigt press under väldigt lång tid.
Det tror jag.
Och så märker han här att fasen, vi kanske vänder på steken. Och så bara bong, tar de bort ett oerhört viktigt mål.
Exakt.
Så det är många saker. Det är inte bara de där 7 sekunderna i den situationen liksom, och det som händer efter. Utan det är väl en lång period av frustration som bara flyger rätt ut ur munnen på.
Så är det ju. Det finns ett förspel med press och stress och sånt som ligger bakom. Du, jag tänkte vi ska hoppa över till något så ovanligt som norsk hockey.
Ja,
det har ju hänt lite historiska saker där.
Ja, det var ju för fan på tiden att de gjorde skrev någon historia i hockeysammanhang i Norge, eller
hur? Ja, jag tycker det.
Men det var ju Storhamar var ju som spelade match mot Sparta Salzburg, va?
Ja.
Och det var ju en match som gick till historien som den absolut längsta i de här sammanhangen. Och jag tror att det tidigare rekordet är sedan 81 år tillbaka, mitten på 1930-talet.
Just
då
det.
Man ju höll på någon period till och med kortare. Men det var 11:e perioden de gjorde mål.
Ja.
Det var 5000 pers på läktaren när de började matchen. Det här var ju kvartsfinalserien i Norge, deras liga, högsta liga. Och när matchen tog slut, då var det 1000 kvar. Och det var inte så mycket av besvikelse utan det var ju av trötthet och att de var tvungna att gå till jobbet dagen efter.
Ja.
För de spelade, jag tror, de spelade klart matchen 2:30 på morgon. Helt sjukt, vet du.
Helt galet.
Och de fick beställa pizzor och det var bars och de fick ju trycka i sig allt möjligt. 8,5 timmar tror jag efter att de startade matchen så var den slut.
Wow, ja, helt galet.
Helt
skottstatistiken sjuk. Var 96-95.
Ja.
Ja, de måste ha varit rätt trötta efter en sån match.
Ja, du förstår alltså.
Och tidigare rekordet var som du sa 1936 mellan Detroit och Montreal.
Ja.
Ja, shit. Häftigt.
Ja, det var ju kul. Eller ja, kul. Det var ju roligt för de som vann.
Apropå rekord.
Mm.
Du vet ju att jag gillar basket.
Ja, visst.
Och jag måste ju...
Framförallt NBA också.
Ja, NBA och college basket gillar jag i USA väldigt mycket. Men jag tänkte att vi måste uppmärksamma vår tyska basketstjärna Dirk Nowitzki.
Ja.
Som har en otrolig karriär i NBA och nu lyckats passera 30 000 poäng i sin karriär.
Det är ju helt roligt. Men blev du inte lite impad när du skickade sms:et att vi måste uppmärksamma honom?
Ja.
Då kontrar jag med 3 namn tror jag det var.
Ja.
Som jag liksom kände på mig att de måste ha passerat den gränsen.
Ja.
Nu var det ju ingen jätteknall att ta Michael Jordan i och för sig.
Just det.
Men sen Kobe Bryant kände också på mig att han skulle måste ha kommit upp i dem på den nivån. Han har hållit på så länge också och varit så otroligt framgångsrik. Och sen var det Chamberlain och Karl Malone.
Exakt, Karl Malone var den som jag var mest förvånad att du tog.
Ja.
Så det var ju snyggt.
Men liksom, jag följde ju basket när Jordan var som bäst. Då tyckte jag var jäkligt kul att kolla på amerikansk. Jag kollade många klipp som vi har varit inne på en tidigare podd.
Ja.
Och då var ju Karl Malone var ju liksom, han var ju också rätt grym. Alltså.
Precis.
Han var ju så ståtlig tycker jag. Liksom.
Han var väldigt musklig och han spelade ju Utah Jazz tillsammans med sin parhäst John Stockton.
Ja.
Som var den som var guard och försedde Karl Malone med många assist.
Ja.
Eller ja, passade fram bollen helt enkelt till Karl Malone som ofta dunkade i bollen under korgen.
Ja.
Ja, han har ju, han ligger tvåa Karl Malone på all time poänglistan på 36 928 poäng.
Det är helt sjukt alltså.
Det är mycket poäng där. Och den som leder är Kareem Abdul-Jabbar, 38 387.
Ja, honom hade ju tagit också.
Han tog det också.
När jag skickade sms-et.
Ja, du kan.
Men sen skickade du med en hel list.
Sen kom du med tips.
Ja.
Om vem som du trodde skulle liksom klättra på listan.
Ja, jag gillar ju honom lite grann. För han cyklar ju till sina träningar. Har jag läst någonstans.
Ja.
LeBron James.
LeBron James, exakt.
Han ligger, klarar han av det?
Han ligger åtta just nu. Och har 28 399 poäng. Men han kommer definitivt klättra upp på den här listan.
Mm.
Kommer snart passera Shaquille O'Neal. Som har 28 596 poäng. Så ligger sjua.
Ja, och han kommer inte att komma någon längre.
Han kommer inte längre. Den enda som fortfarande är aktiv av de här som ligger på listan är ju just Dirk Nowitzki.
Mm.
Så de två kommer kanske kunna klättra upp lite innan karriären är över.
Häftigt.
Framförallt LeBron har ju många år framför sig tror jag.
Ja.
Så ja, det är snyggt jobbat av den långa tysken.
Ja, verkligen.
Som faktiskt är gift med syrran till fotbollsspelaren Martin Olsson.
Jaha.
Så lite kuriosa.
Fan vad du kan alltså.
En del saker kan jag.
Ja.
Jag kan lite om mycket.
Ja.
Ja,
vad har hänt mer då, tro, i den här galna, tokiga sportvärlden som... Ja, det är ju några som har, på tal om folk som har lagt av, som Jordan och Abdul-Jabbar och de här.
Ja.
Så är det ju några friidrottare som har klivit av scenen nu.
Precis.
Definitivt.
Vi tänker på Kallur och Emma Gren.
Sanna Kallur och Emma Gren. Och Sanna, vet du, som har gnetat på så in i bomben med sina skador.
Ja.
Helt sjukt alltså. Hon höll ju på... måste ha hållit på i 8-9 år, du vet, och kommit fram upp, eller kanske till och med 10 år. Hon vann ju EM 2006 i Göteborg, va? Det var ju då liksom hon, och Sanna har ju någon form av, jag vet, det är inte så många människor som har det där. Alltså en sån utstrålning och karisma som folk blir bara helt galna när de ser henne i TV. Och hon har en jäkligt skön stil. Hon är inte liksom... En del kanske tycker att hon svär lite mycket i TV och sådär, men hon har ju, hon jobbat sig verkligen in i de svenska hemmen. Men det där EM-guldet är ju enda mästerskapsmedaljen som hon har utomhus.
Ja.
Sen har ju vunnit EM 2 gånger inomhus, och hon har väl tagit medalj också på VM inomhus. Och sen har hon ju världsrekordet på 60 meter häkt och inomhus. Så hon är ju liksom, ja, det är ju så jäkla häftigt med henne på något sätt att hon har, trots att hon har tävlat så otroligt lite. Hon har ju tävlat mindre än Johan Olsson i längdskidor de senaste åren. Bara en sån sak, vet du. Så har hon liksom ändå, är hon en sån populär figur fortfarande.
Verkligen.
Och avslutar det ju faktiskt jäkligt imponerande. För jag menar, hon är ju lite till åren kommen nu och tog sig ändå till final i inomhus-EM nu senast då. Så att i Belfast, och det var ju jäkligt imponerande. Ja. Men nu är det slut.
Nu är det slut.
Ja.
Nu blir det nästa steg i livet.
Ja, precis. Och jag funderar lite grann. Liksom, fan, har hon satsat heltid liksom, på friidrotten här? För hon är ju, jag vet att hon är kontrakterad av OF.
Ja.
Och antagligen anställd där. Men liksom, man har funderat, så är det bara liksom, friidrotten? Så där. Sen har ju blivit mamma och sådär. Så men att hon har orkat, vet du, och kämpa. Och sen har det varit typ som att ja, men nu, när hon lyckades komma tillbaka efter den här skadan, så ja, men det var, det är ju inte länge sedan hon gjorde det. Det,
nej,
var ju typ förra året. Så hon bara känt att nej, det får räcka liksom. Bång, så är det slut.
Ja.
Alltså hon ville bara komma tillbaka och känna på det här livet igen.
Troligtvis.
Hur det känns att tävla utan att ha ont.
Ja.
Och sen så...
För hon var helt frisk nu på slutet, när hon gjorde comebacken.
Ja.
Ja, då var det väl så. Hon ville få känna den känslan.
Ja, jag får mig att hon var i alla fall, kanske att hon hade lite känningar innan EM, nu kommer jag inte ihåg. Men så blev hon ju uttagen till OS, och det var ju en del som hade lite åsikt om det, för liksom med de tider hon hade gjort och sådär. Hon åkte ut direkt också på OS då. Men hur som helst, en idrottskvinna som har jobbat in i de svenska hemmen har lagt av. Emma Gren i sin sida har ju en tung mästerskapsmedalj från VM. Och Emma har ju vid ett tillfälle, vi har kollat igenom hennes årsbästa genom åren, så har hon ju varit över 2 meter. 2,01, det är ju skithögt alltså.
Det är det verkligen.
Ja. Men
inte riktigt de där mästerskapstitlarna.
Nej, inte lika inte riktigt lika framgångsrik som, för jag menar, Sanna var ju, när hon var som bäst liksom det året som hon också satte världsrekord, då var hon ju grym alltså.
Ja.
Sen stöp hon ju, kanske kommer ihåg också, på olympiska spelen i Peking 2008.
Just det.
Så var ju semifinalen, så ramlade hon ju redan vid första häcken. Det var ju helt sådär traumatiskt egentligen. Ja. Man bara, vad fan hände? De måste ju starta om.
Ja.
Det var den första tanken. Liksom, det var ju Sanna, de måste starta om. Det måste ha hänt något.
Ge en chans till.
Ja. Mm. Ja, så de har lagt av.
Ja. Bra. Vi... har ju pratat en hel del skidåkning i tidigare poddar här kring längdskidåkning, VM i Lahtis. Vad har hänt efter VM?
Ja, det har ju varit lite tävling. Drammen hade de ju sprint, och då var ju Stina Nilsson på topp igen då. Hanna Falk blev ju trea och Ida Ingmarsdotter femma, så de var ju bästa resultaten av alla i den svenska truppen. Herrarna tog sig inte vidare till final någon. Och sen har de ju kört Holmenkollens 5 och 3 mil. Herrarna på lördagen, damerna på söndagen. Och där gjorde ju Jonsrud Sundby och Niskanen, som var ju 2 dominanterna på VM också. De gjorde ju processen kort med de övriga. Och sen lyckades ju Sundby åka ifrån Niskanen på slutet och vinna stort. På damsidan, det är ju inte ens spännande längre. Alltså, Marit Björgen, hon vann med över 2 minuter före Bermekoski. Och Niskanen var ju ännu längre efter, fast... Om andra platsen var det i alla fall lite kamp.
Ja.
Och där fanns ju också Kalla då. Charlotte Kalla som blev 5:a. Så det som har hänt. Och nu kommer ju världskuppen skulle avslutas i Ryssland. Med allt med det här med McLaren-rapporten som kom i vintras. Med bevis för att någonting skumt hände i Sochi 2014 på OS. Med att de har liksom förstört dopningsprov och så vidare i Ryssland. Så har man faktiskt tagit bort Ryssland som värd för världskuppfinalen. Utan världskuppfinalen blir nu i Kanada istället, deras minitour.
Ja.
Och jag ska kommentera fredagens sprint, ska jag göra. Annars är jag sedan klar med längdskidåkningskommenteringen på Eurosport. Nu är det bara cykel då efter det.
Det är cykel för hela slanten.
Det är ju cykel för hela slanten, vet du. Ja. Så är väl det som har hänt. Sen är Johan Olsson är ju krasslig igen och Kalle Halvarsson är krasslig igen. Det är ju helt otroligt alltså. Det är ju...
Ja. Men om man tänker Johan Olsson som är sjuk ofta. Är det så att han inte vill tävla så ofta och liksom kör sitt eget race? Eller är han faktiskt sjuk?
Han är sjuk.
Han är det.
Ja, och okay. Kalle Halvarsson har varit... Alltså, tänk
ja, men Kalle brukar väl ändå vara med och tävla lite mer frekvent?
Ja, fast förra året var ju borta i stort sett hela säsongen. Och i år så började han ju fantastiskt och var ju en av dominanterna första tävlingshelgerna. Så var han ju helt grym, Kalle. Men sen blev han ju sjuk och så har han varit sjuk och sjuk och sjuk jättemycket. Så i år igen då. Sen kunde ju båda två vara med på VM. Men kan det vara någonting de äter? Ja. Som gör att de blir sjuka hela jävla tiden?
Eller som de inte äter?
Man blir alldeles mörkrädd.
Mer vitaminer.
Bara massa gröt och grejer hela tiden. Som faktiskt är en ganska, i ett liksom perspektiv, ett världsligt eller ett historiskt perspektiv, så är det ganska ny mat att inmundiga i vårt avlånga land.
Ja.
Och jag undrar om vi egentligen är ämnade för så jävla mycket gröt som det äts i det här landet. Så det kanske är dags att börja tänka om lite grann och kolla vad det är man stoppar i sig för någonting.
Jag tror det generellt så är jag förvånad när man har jobbat nära idrottare på elitnivå. Hur liksom omedvetna de är om kosten.
Mm. Jag tror att det är... Nu har ju de, alltså, de har ju ett team runt omkring sig som egentligen ska veta precis vad som ska stoppas in i munnen. Men jag tycker ändå man ska laborera lite grann med det där. Jag håller ju på själv, liksom. Jag är ju 52 år, så jag är ju ingen referens överhuvudtaget. Det är inte det jag menar. Men jag fastar 2 dagar i veckan.
Just det.
Ja. Och jag tycker det är skitskönt. Alltså. Mm. Kroppen anpassar sig, man är liksom... ja, det funkar på något sätt. Och jag tycker inte... Det är klart att jag kan vara hungrig liksom på måndagar och fredagar framåt kvällen. Men det är inte så att jag stupar. Liksom. I början var det ju kämpigt de första 2 veckorna. Men sen har det ju gått bra.
Ja.
Typ. Alltså det är ju, jag testar lite grann. Jag tränar ofta också innan frukost. Och jag har ju, nu är inte jag liksom lika deffad och urtränad som de är. För det ligger ju... Jag menar, är man väldigt tunn och har lite underhudsfett så är man ju liksom mer benägen att bli sjuk givetvis. Och lite mer känslig liksom. Så tränar de väldigt mycket, vilket gör att de blir slitna. Men jag är ju sällan sjuk alltså. Mm. Och jag vill också minnas att jag var väldigt sällan sjuk när jag höll på idrotten.
Ja.
Och då var ju, tränade jag ganska mycket då också.
Just det.
Men ja.
Ja, ett tips.
Ja.
Kolla igenom maten.
Fasta 2 dagar i veckan.
Och hämta inte så ofta på dagis kanske också.
Nej, men det är ju också en grej. Ska man vara så jäkla orolig för dagis? Ska man vara så rädd att ta i ett handtag? Mm. Och bara sprita händerna hela tiden? Och vara som en liksom, nyfödd ungefär jämnt? Det kan vara riskabelt.
Ja, absolut.
För rätt vad det är så utsätts du liksom, utan att... kunna göra någonting åt det för lite baskelusker.
Ja.
Och då kommer ju de lika aggressiva som intervjun vi hörde här alldeles nyss och bara hugger den.
Så är det ju.
Så att,
men försvaret måste ju få träna lite.
Ja,
så
jag tror
det kan man bara utsätta sig för lite baskelusker. Du, vet vad det är dags för nu då?
Nu tror jag att vi ska prata lite cykel.
Nej, det ska vi inte riktigt ännu.
För det har hänt massa trevliga...
Jag ser på dig att du börjar skruva på dig i stolen.
Och jag är livrädd.
Liksom inser att nu är det dags för Roberto svara!
Oh no.
Är du redo? Blandade sportfrågor.
Du har hört Ed Sheerans nya låt. Den är riktigt bra.
Nu kör vi Roberto. Ingen mer att försöka få hålla på det här. Vilka blev svenska mästare i fotbollsallsvenskan 2010 för herrar?
Herregud alltså. Alternativ.
Vill du ha alternativ?
Har du inga?
Jag har alternativ.
Ja.
Elfsborg, Malmö, Helsingborg, AIK eller Göteborg?
Åh, när fan var det AIK vann? Jag undrar om inte det var AIK alltså. AIK eller Malmö? Eller Elfsborg.
Vad är det?
Nej, jag säger AIK, men det kanske var tidigare.
Du säger AIK, du skulle ha sagt Malmö.
Fasen.
Den vänster hände.
Jag sa ju faktiskt eller Malmö.
Eller.
Får jag en halv
det finns
poäng?
Bara ett alternativ som är rätt. Ett svar vill jag ha.
Okay.
Hårdomare. Den vänster hände pingespelaren tog 3 EM-guld i singel 82, 88 och 90. Vem var det? Mikael Appelgren, Jörgen Persson eller Jan-Ove Wallner?
Det är ju bara Äpplet som är vänsterhänt av de tre, så det var väldigt enkelt.
Du säger Äpplet.
Jajamän.
Och det är korrekt. Då går vi in på fråga 3.
Du har alltså... fattar du vad bra de var. Vilken, alltså den generationen är helt sjukt. Alltså.
Ja, fantastiskt.
Alltså, och Gio är ju en sån superstjärna fortfarande, vet du, i Kina.
Det evigt gröna trädet.
Ja, fantastiskt.
Ja. Vilken term använder man i tennis när det står 40 lika? Är det love, net, draw eller deuce?
Ja, det var ju... Vadå? Ja, men 40 love säger man ju. Kärlek.
Vad är ditt svar?
Men vänta, deuce. Nu var det ju alldeles orolig. 40 lika, deuce är det. Men det är väl lite olika beroende på när det är...
Ja, alltså rätt svar är deuce. Men man säger ju love också.
Jo, inte... precis. Men jag tror att det precis när det har blivit. Sen är det ju då har de fördel.
Ja.
Och då blir det deuce.
Just det.
Så tror jag det.
Så är det nog.
Ja.
Yes.
Vilken jävla, vi har sport. Alltså... Vilken jävla sportpodd vi har... som inte vet.
Ja, vi har ju rätt varierande liksom, ämne på frågorna. Så att det är lite lurigt. Men vi har alltså 2 rätt och 1 fel så här långt.
Ja.
Och vi kör 5 frågor här. Första svenska guldmedaljör i ett världsmästerskap i friidrott. Vem är det? Kajsa Bergqvist, Ricky Bruch, Anders Gärderud, Patrik Sjöberg, Gunder Hägg.
När Gunder Hägg höll på, då fanns det ingen VM. VM kom väldigt sent i friidrott. Jag vill minnas att det var 1987. Kan det ha varit? Nej, vänta, det var tidigare nog fasen. 87 var det i alla fall VM Helsingfors, vill jag minnas. Men jag tror inte det fanns VM när Hägg höll på. Det är lite pinsamt om jag säger fel. Men jag tror att det är en ganska ny företeelse. Friidrotten är ju starkt förknippat med olympiska spelen nu. Sen så har Anders Gärderud, han vann ju olympisk guld, men jag tror aldrig han blev världsmästare. Och OS-guld hade han ju bara en jävla tur. Nej, man ska ju stå hela vägen faktiskt. Så det var inte tur. Han hade mer ork att hoppa över också sista hindret, så kan man ju säga. Vilka var det? Kajsa Bergqvist sa det.
Ja, Patrik Sjöberg.
Men det är ju Patrik Sjöberg som är den första svenska att vinna ett VM-guld i friidrott.
Korrekta mundo! Bra, Roberto!
Jag kommer aldrig att glömma när han satte världsrekord.
Är det så?
Ja, det var häftigt. Ja.
Då har vi sista frågan.
Yes.
Då kommer den här.
Alldeles strax kommer den. Strax. Ja, men annars kan jag berätta att det är lite molnigt ute.
Inom vilken sport används termer som rompé, vente och marché?
Nu, med reservation för uttalen skulle jag nog vilja säga.
det håller jag med om. Rompé, marché, vente. Volleyboll, fallskärmshoppning, bågskytte, dart eller fäktning?
Fäktning. Marché, det låter ju liksom som att du är på väg fram. Vente är att det kanske är...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är lite defensivt.
Marché, ett steg framåt, korrekt. Rompé, ett steg bakåt.
Jaha.
Vänte.
Nej, det är vänta. Det är att man står och...
är utfall.
Jaha, okej. Okay.
Men du får naturligtvis rätt för det. Roberto, 4 av 5. Mycket yes. Bra jobbat. Men jag lyckas alltid få dig att svara fel på en fråga så att jag slipper betala för Thailandsresan.
De är så jävla trötta på dig på resebyrån.
Han kan aldrig bestämma sig. Han bokar och bokar av hela tiden, varje vecka. Ja.
Men du, där blev jag nästan lite imponerad med själv. Alltså.
Ja, det var snyggt jobbat, Roberto. Ja. Men nu ska vi gå in på cykel. Prata
fan,
det.
Kunde jag missa Malmö 20?
Alltså, ja, det var nära 5 av 5.
Oh. Så är det cykel.
Nu kör vi cykel.
Oh, jäklar, då vaknar jag till direkt. Vet du.
Yes.
Men det är ju mycket cykel har varit och kommer att vara och kommer att bli också i den här podden givetvis. Det kommer att bli väldigt mycket cykel. Och jag just i det här läget så kommenterar jag Tirreno Adriatico. Det är de två havens tävling. Man startar ju i Toscana, så drar man en bit söderut och så korsar man Italien centralt över till Marche-regionen. Och där avslutas tävlingen alltid i San Benedetto del Tronto, som är en riktig turistort vid Adriatiska kusten då, i de allra sydligaste delarna av Marche-regionen. Och det har varit en väldigt fin tävling, spännande tävling, och en cyklist som är fruktansvärt imponerande är Peter Sagan, världsmästaren som är cykelsportens stora stjärna idag. Han är den enda riktigt karismatiska cyklisten vi har, även om vi har cyklister som Nairo Quintana och Chris Froome. De är ju ganska lågmälda, försiktiga, medan Sagan är väldigt på liksom. Han är ju långhårig som fan och jättestort skägg. Förra året rakade han inte benen först förrän just på Tirreno Adriatico, den här tävlingen som jag kommenterar nu. Och det är ju liksom en dödssyndig cykel. Han gör sköna segergester. Han vinner när det är slät väg och stora klungspurter. Han vinner i mindre klungspurter. Han vinner uppför. Han vinner tempoetapper. Han vinner etapplopp. Han vinner inte de allra värsta bergen, men han vinner, som nu i Tirreno Adriatico, var en målgång i Fermo, heter en jättefin liten by med en brutal backe på slutet. Där var det bara en massa bergsjätter runt honom och han bara åkte och kontrollerade, så vann han. Han är så bra så att det liknar ingenting. Jag läste i La Gazzetta dello Sport häromdagen att Sagan på 500, jag tror att det är 540 starter nu, så har han varit, sen han blev professionell 2010 som 20-åring, så har han varit på topp 3 202 gånger. Det är ju ett facit, det är alltså nästan 40% av alla tävlingar som han har kört. Så har han varit på pallen. Eller på pallen i cykel säger man inte så, utan man säger att man har varit topp 3.
Och nu är han 27 år, född 1990, va?
Ja, precis. Han är ju, han, och så har han vunnit VM senaste två åren. Otrolig karisma, och imponerande. Sen Paris-Nice har ju gått. Det har ju också varit en väldigt spännande tävling. Det började ju med massa vind och vurpor och regn och rusk och jävelskap. Vilket gjorde att det blev ganska stora tidsavstånd mellan en del cyklister. Men sen har det tajtat ihop sig mer och mer. Och Alberto Contador, spanjoren som har vunnit alla tre stora etapploppen, men som också har varit avstängd i för sig, som är en liten fläck, en liten svart fläck på hans meritlista. Han utmanade colombianen Sergio Henao något helt brutalt på slutet, precis som förra året på Paris-Nice, men då var det en australiensare som ledde, Richie Porte, som klarade sig med blotta förskräckelsen och klarade sig då för att Contador inte vann etappen, den sista etappen. Då just vann det. Porte med 4 sekunder. I år vann Sergio Henao sitt första etapplopp i karriären med 2 sekunder över Contador blev det till slut efter en veckas tävlande. Det är ju
galet.
Så han har förlorat 2 Paris-Nice med 6 sekunder totalt. Det är ju rätt, det är rätt rått.
Life is a game of inches.
Ja, men dessa colombianer, vet du. Det är helt, alltså vilken, nu är de in en period, för Colombia har ju alltid varit välkända liksom i Europa sen, ska vi säga, 70-80-talet. Som de här bergsjätterna som kom och sprätt iväg i bergen. Liksom. Men, och de hade ju också några som förstås var duktiga etapploppsåkare. Som höll också hela etapplopp. Men nu har de Nairo Quintana som troligtvis kommer att vinna det här Tirreno Adriatico. Det vet vi ju snart när vi spelar in den här podden. Sen har Sergio Henao vann ju nu Paris-Nice. I Tirreno Adriatico har ju en av världens bästa spurtare just nu visat upp sig och vunnit en etapp. Fernando Gaviria, också från Colombia. Ytterligare en colombian som har visat upp sig, Rigoberto Urán, under Tirreno Adriatico. Ännu en som är född 1997. Du kommer ju fan ihåg varenda dag 1997, så nära en på er. Eller hur? Han är 20 år den här killen och han har redan liksom, ja, han leder ungdomstävlingen. Och ja, han kommer att bli helt grym alltså. Så de har ju de har hur många duktiga cyklister som helst. De placerar sig på tävling efter tävling och vinner massa. Det är oerhört imponerande vilken generation de har just nu.
Häftigt.
Mm. Riktigt coolt.
Och mer, vad har vi på damsidan?
På damsidan till helgen, de har ju inte lika många etapplopp som herrarna har. Däremot så har ju deras World Tour inletts och det har ju varit, det var vi inne på förra veckan. Då pratade vi om Strade Bianche, den här grustävlingen där Hanna Nilsson åkte väldigt bra. Och i helgen körde de sin andra deltävling i World Tour. Och det var Ronde van Drenthe, det är ju den längsta utav World Tour-tävlingarna på damsidan, 152 kilometer. Och det är lite, alltså du vet, världsmästartröjan är ju en stark symbol i cykelsporten. Och Sagan åker med världsmästartröjan. Och han har ju den goda smaken. Den är ju vit och så är det ju regnbågsfärgerna på över bröstet och ryggen.
Just det.
Och han har ju den goda smaken att ha svarta cykelbyxor till. Mm. Det är ju hur snyggt som helst. En del har ju kört med vitt och det funkar inte. Nu i lördags kördes Ronde van Drenthe. Och då var det en världsmästarinna som vann. Amalie Didriksen, danskan. yeah. som kör i Bolsdolmans-teamet.
Yeah.
Hon är ju lika smakfull som Sagan. Världsmästartröja, vit med regnbågsfärgerna, svarta byxor. Hur snyggt som helst. Och hon vann med armarna över huvudet. Tog hon ju en klar seger där.
Yeah.
Och det som var lite spännande kan man väl säga att det var ju dagen efter, i fredags vann ju då Peter Sagan före Lia Viviani. Och sen på lördagen vann Amalie Dirksen över Elena Cecchini. Och det som är lite kul där, det är att Viviani och Cecchini är sambos. Och okay. båda fick stryk av världsmästarna dagen efter varandra.
En jobbig middag där.
Ja,
vid familjebordet.
Ja, men de var ganska nöjda ändå tror jag faktiskt. Men sen har ju Eurosport direkt sänder Milano Sanremo på lördag.
Ja.
Och det är ju första monumentet som det kallas. En av de allra största endagstävlingarna. 291 kilometer tror jag det är i år. Och vi börjar vår sändning, om jag minns rätt, 14:15. Och det blir på Eurosport 2. Ja. Så det blir häftigt. Damerna å sin sida har... Den direkt sänder vi tyvärr inte. Men de har sin nästa World Tour-tävling på söndag. Och då är det Trofeo Alfredo Binda. I Citiglio kommer den här tävlingen att gå. Och Alfredo Binda, om man ska ta lite historia, han är ju liksom en av de största genom tiderna i Italien. Och honom hedrar om liksom med namnet på den här tävlingen. Om jag minns rätt så är det 10:e året som det är antingen världscuptävling eller World Tour-tävling. Då, Trofeo Citiglio Alfredo Binda. Så det har de att se fram emot. Och Hanna Nilsson vet i alla fall ska köra. Eventuellt också Emilia Fahlin.
Mm. Mm. Och du kommenterar båda?
Jag kommenterar... Nej, men damernas tävling visar vi som sagt inte. Utan det är herrarnas lopp på lördag som vi direkt sänder.
Ja, spännande. Du, vi ska runda av lite med... Först vill jag veta hur det går för din träning med din uppvärmning och uppladdning inför Vätternrundan.
Jag tror jag kommer att bli lite mer taggad när jag snart får komma ut och cykla.
Mm.
Jag har tagit fram en ny kollektion. Det finns lite tröjor kvar faktiskt på min hemsida vacker.se. Kan man ju kika på hur kollektionen ser ut. Det finns en webbshop där. Jag har 4 tröjor kvar när vi spelar in det här.
Okay.
9 par byxor kvar.
Ja.
Lite armvärmare, benvärmare. Och i år är det 50 år sedan som bröderna Fåglund vann sin första VM-guld i lagtempo. Och det är de jag hedrar i år med min kollektion. Okay. Det är just de här världsmästartröjorna, fast på en svart tröja då. Världsmästaränderna,
yeah.
rättare sagt. Och sen så står det årtalen och orterna, de 3 orterna som de vann lagtempo VM på tröjan.
Okej, men du, borde det inte vara en vit tröja och svarta brallor?
Ja, fast då blir det blir för mycket världsmästartröja, riktigt.
Okay.
Det går inte.
Nej.
Det får man inte.
Du vill inte, man Nej. Får inte.
Okay. Nej. Det blir inte rätt, tycker
blir
jag.
Intrång i ja. Världsmästar.
Ja, det blir det. Det blir nej, det känns inget bra.
Okej. Okay. Men du är på, du kommer köra Vätternrundan. Har vi beslutat det nu en gång för alla?
Ja,
jag är delaktig kanske. I beslutet, det är därför jag säger vi.
Ja, precis.
Jag ska ju vara med och heja.
Heja, heja, heja. Jo, men jag tror nog jag kommer köra. Jag menar, någon gång i livet måste jag köra Vätternrundan. Alla pratar ju om att de har kört Vätternrundan. Så kommer jag som ett fån och säga att jag inte har det.
Ja, och de är till och med liksom partner till den här podden.
Så ja, jag precis.
Du får liksom representera
ja.
Podden och köra.
Jag tror
kan du inte köra med en solosport med Vacki i tröja?
Jag kanske kan trycka på det på den här nya tröjan.
Ja, det tycker jag.
Det vore ju häftigt faktiskt ja. Att marknadsföra podden.
Exakt.
Det här fan aldrig tänkt på.
Smart du ser.
Gud vad du är smart.
Ibland så.
Ibland så. Precis som Ed Sheeran, lika smart. Lika snygg.
Du, nu är det dags att avsluta den här podden. Men vi har en intervju. Du kommer att intervjua... Vem då idag?
Ja, idag blir det en så spännande figur som faktiskt skulle kunna vinna på lördag i Milano Sanremo.
Ja.
Det är en norsk cyklist som slog igenom för ganska många år sedan. Tiden går fort, man har roligt. Men det gläder mig från en förhoppningsvis bra telefonlina. Vi har ju inte gjort intervju när vi spelade in podden. Så vi har ingen aning om vad han kommer att säga. Nej. Envald Boasson Hagen.
Ja.
EBH som man kallas.
Frågan var han tyckte om hockeymatchen som gick i 11 perioder.
Ja, precis. Jag tror i och för sig han är från Lillehammer. Så han, ja, då är det ju Hamar, Storhamar. Ja.
Exakt.
Det måste ju han kanske har koll på.
Ja, han borde ha hört talas om det.
Ja, åtminstone. Eventuellt. Ja, man vet inte. Ja, de lever ju i en liten bubbla, de där proffscyklisterna.
Så är det säkert.
Men en oerhört ödmjuk kille som inte gör en fluga för den här. Men när han sätter på cykeln, då kan han bli riktigt grym. Då kan han få många ben och svida.
Ja.
Så det, han är ju en fantastiskt duktig cyklist. Ska bli intressant att höra. Och jag ska försöka klämma ur honom lite allmänt sådär.
Ja.
Och sen så vill jag höra lite grann vad han har för tankar inför lördagens Milano-San Remo.
Just det. Det blir spännande. Ja, ja, det blir jättebra. Vi tar och lyssnar på den nu då. Och vi kanske ska ta och lyssna på din Ed Sheeran-version här när vi fejdar bort podden och går in i intervjun. Så ja, varsågod.
Men
the floor is yours.
Jesper.
Grab the mic.
Jag tycker ju om
sing
det jättemycket.
Sing.
Men jag tänkte jag skulle ta det på svenska idag.
Okej, kör.
Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Säg att du inom dig bär.
Usch, usch, usch.
Bara kärlekens röst.
Aj, i mina öron.
Då ska jag öppna min dörr och ge dig varje dag igen.
Tack för idag som alla som har lyssnat. Jag förstår om ni stänger av nu när Roberto börjar sjunga. Tack.
Puss. Välkommen till podden som heter Solo Sport med Vacki. Men vi är två stycken faktiskt. Jesper Broström är också med på den här podden. Men det är bara jag som kommer att prata med dig idag. En av Norges allra framgångsrikaste cyklister genom tiderna. Edvald Boasson Hagen. Välkommen. Hur tänker du när du hör att jag säger att du är en av Norges bästa cyklister genom tiderna?
Jo, det er jo stort å høre det, men jeg tenker vel egentlig ikke på det selv, men det er vel en av dem, kan vel stemme, men jeg har fortsatt en mye som har vunnet. Det har ikke vært noe VM-medalje, eller VM-gullmedalje har jeg ikke fått enda, ikke noe store klassikere, så det er fortsatt målet der, og så det på resultatlista, så jeg kan si at jeg har vært blant de aller, aller beste. Tor har verdensmester med alle han, eller gull.
Ja.
Den mangler. Og
men du holder jo fortfarande, Edvald, du holder jo fortfarande på. Du er jo fortfarande aktiv. Tor Husodd har lagt av, så du har jo goda möjligheter att komma i kapp honom. Du har ju ändå vunnit en hel del du också. Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det lite grann så småningom. Just nu så har du precis avslutat Tirreno Adriatico. Vi är dagen efter Tirreno Adriatico där du blev sjua på tempoetappen. Men så satte ner i bilen och åkte direkt till Toscana i Quarrata. Har laget något boende där? Hur ser det ut?
Ja, nu är jag både här och vi är i dag mellan Milano och Tirreno. Så ska vi träna lite här och det är flera på laget som bor här. Så då har vi varit samlade i närheten av de som bor här. Så då och ligga här och träna och laget har då en bas i Lycka, så då är det väldigt praktiskt och vart typ det här det är fint väder akkurat nu, så var det väldigt behagligt och ha någon rolig dag där och slappa slippa resa hem emellan för det är inte så många dagar emellan, så då är det fint.
Ja, vad skönt. Men vad trivs du bäst? Är det hemma? För du har ju ingen bas i Italien eller i Europa överhuvudtaget. Du bor ju i Norge fortfarande.
Ja, jag bor i Oslo och jag trivs väldigt bra där. Och jag känner att jag är så mycket på tur och löp och träningssamlingen och oavsett. När det är vinter då är det där hemma, så då är det inte så mycket man har tid att vara egentligen andra städer. Och så trivs jag gott med att gå på ski i off-season och brukar lite alternativ träning. Så det är väldigt grejt, sånt sett.
Ja, härligt. Hur mycket längdskidor åker du på vintern?
Det kommer väl an på före, men visst det är bra med snö så blir det lite. Men de sista åren så har det inte varit så mycket snö faktiskt. Så det har inte blivit så mycket. Men jag prövar att få till någon turer. Jag har kanske haft underkant av 10 turer i år, så det blir ikke så veldig mye. Men det er deilig å gjøre litt andre ting også.
Ja.
I vinteren.
Kör du en del styrketräning också?
Ja, jag tränar mycket styrke genom vintern och så tror jag fortsätta genom sommaren för att behålla styrken. Så, men det blir inte så mycket när det är löp, men jag prövar alltid att ha en vedlikehållsökt när jag har en god period för nästa löp. Det är viktigt det, jag, för att behålla styrke och ha tension i spurten.
Mm. Du Edvald, första gången jag träffar dig, för nu börjar din karriär att bli ganska lång. Första gången jag träffar dig och såg dig tävla live, det var ju i Vårgårda. Kommer du ihåg tävlingen i Vårgårda? Mm. Scandinavian Open som den hette. Det var ju en tävling, du var ju väldigt ung då och körde för team Max Bobianchi. Och alltså, de starkaste minnen jag har, och jag kommer ihåg, för jag var speaker under det loppet, det var ju att du hade en liten lucka precis innan du gick ut på sista varvet som kanske var 100 meter. Och den växte inte så där jättemycket, och sen är det ju en backe upp på baksidan av varvet. Och jag tänkte och sa väl också att nu blir det svårt för Edvald eftersom luckan inte har blivit så stor. När de kommer in i backen så kommer klungan förmodligen att kunna plocka in honom. Men det som var så imponerande var att du körde fortare än klungan upp för den backen och så vann du solo. Och det är det som är lite fascinerande med dig. Du pratar ju nu om styrketräningen och att du vill ha kvar punchen i spurten, så att säga. Att du vill ha trycket kvar i spurten och därför kör styrketräning. Du är väldigt allsidig som cyklist liksom. Vilket tycker du är roligast att vinna? Solo eller är det roligast att vinna i en spurt?
Det har alltid en grej att vinna, uansett hur man gör det. Men att komma solo är väl den bästa känslan. För då får man tid till att tänka att det här kan gå och känna på känslan av att vinna i längre tid. För man faktiskt klarar det och spänningen där. Men det är som sagt väldigt grej det gäller.
Ja.
Så, men det är bara positivt att vara allsidig och kunna göra flera ting. Så det är en lite mer uforutsett så vad man gör, men det är vanskeligare och vanskeligare att klara att komma ifrån och köra solo, för man blir passad mer och mer på ju fler år man har kört och ju mer man har visst av resultater, så blir man övervakad ganska mycket, så det är lite vanskeligare då.
Ja, det kanske är lite svårare för dig. Men du pratade ju tidigare att du har inget VM-guld ännu, men du har ett VM-silver i alla fall från 2012. Och sen har du ju vunnit etapper på Tour de France och du har vunnit endagslopp. Även om du inte har vunnit de klassiska, alltså de monumenten så att säga, så har du vunnit några riktigt fina endagslopp som i Hamburg till exempel. Du har ju vunnit Gent-Wevelgem dessutom. Men det är en sak jag har upptäckt, vet du vad, när jag gick igenom din meritlista. Du har ju 56 imponerande segrar i din professionella karriär. Men du har aldrig vunnit i Spanien. Du har vunnit i Portugal, Italien, Frankrike, Belgien, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland. Du har vunnit i Oman, i Qatar, men aldrig i Spanien. Trivs du inte där?
Nej, det har jag inte tänkt på för faktiskt. Men jag har inte kört så mycket löp i Spanien faktiskt, men det här är nog att göra då.
Ja, då har du ytterligare ett mål, vet du, så det är bara att köra vidare, givetvis.
Ja.
Ja, men jag tänkte på det, det var väldigt konstigt. Alltså. Du har ju varit tvåa på etapper på Spanien runt och du har varit tvåa på Mallorca flera gånger, har sett också. Sådär. Men då har du ytterligare ett mål i din karriär. Du, Edvard, utav alla fina tävlingar du har vunnit, vilken kommer du ihåg mest?
Det är ju Tour de France som är de största. De två där, det är vanskeligt att egentligen skilja på vilken av de som är bäst. Den första var väldigt bra, för det var den första.
Ja.
Och kom ganska överraskande, men den andra tävlingen när det kom solo, då kände jag verkligen på, som jag snackade tidigare om, att komma alene till mål och solo seger och klara det i Tour de France. Det är väl kanske det största, och varit i brudd och kämpa för att komma och gå i det bruddet, och så kom i bruddet och stöt ifrån. Så jag följer kanske det, men jag husker allra bäst och tänker tillbaka om huske flest partier i den löpa. Så det var en dejlig seger det. Så det är den första i så långt, tänker jag.
Men du, det var ju en fantastisk norsk Tour de France där, för Tor Hushovd vann ju också två etapper och en dag så var ni ett och tre, jag kommer ihåg. Och första etappen du vann då, det var den sjätte vill jag minnas. Då var det ju också en spurt med ganska många. Det var väl en 60-70 cyklister i slutet där. Men den andra var ju fenomenal. Och då hade ni ju målgång i Pinerolo i Italien. Och jag vet, vill du höra hur det lät på svenska Eurosport? Jag antar väl att inte du har hört det förut. Vill du höra hur det lät när du vann där?
Ja, alltid grej där.
Ja, får se om du har någonting. Jag spelar upp det i alla fall. Du kommer med i podden. Här kommer det.
Kvar för Edvard Boasson Hagen som är på väg mot sin andra etappseger i årets Tour de France.
Och precis som Tor Hushovd så tar han en soloseger också.
Han tar en soloseger och den första han vann var en klungspurt, lite svagt upp för Elisier. Och Edvard Boasson Hagen som var loss igår, sur över att det blev...
Edvard, jag vet inte om du hörde från det där klippet, men det kommer i alla fall med här i podden. Det var ju en fantastisk seger och det var så otroligt mycket folk i Pinerolo. Ser man här utav bilden. Jag ser ju bilderna också. Minns du liksom vilken mottagning du fick där i Pinerolo?
Ja, det var rullig mye folk, så det var veldig gøy å komme i mål der. Det var stort det. Jeg hørte ikke klippet akkurat nå, men jeg husker fortsatt veldig godt hvor mye folk, og spesielt, jeg husker utforkjøringen. Det var ikke så mye folk der, men det var en teknisk utforkjøring, og følelsen av å kjøre ifra alle som var i brydde, og den strekningen ned mot mål. Det var deilig å se at man kan klare å krysse linja uten problemer da, og gå for seieren.
Ja, det var ju en helt galen utförkörning, för jag kommer ihåg att Thomas Voeckler, det var då han åkte ut på en parkeringsficka vid ett hus. Han missade en sväng helt och hållet och körde i den gula ledartröjan, och det var ju flera andra som fick problem i den utförkörningen. Nog om Tour de France, och vet du vad, på lördag är det ju dags för Milano San Remo. Vad tycker du om den tävlingen?
Den är väldigt spännande löp det. Det är väldigt långt, men det går fort, och där är upp Cipressa och Poggio, hvor det blir avgjort stort sett alla gånger, men det är den som klarar att spara mest krafter i løpet av dagen och har beina på slutten där som är avgörande. Det är en stor klassiker, så det har varit gøy att kunna klara att få till en topplacering där inne. Det är ett mål det, men det är andra klassikerna som är huvudmål för min del. Men,
vilka då?
Jag glädjer mig absolut.
Vilka klassiker? Det är
Paris-Roubaix som är mitt huvudmål. Men det är oavsett vilken klassiker man skulle klara att vinna, så är det stort. Men drömmen är alltid Paris-Roubaix, för det är den tuffaste och hardaste löpet som... Syns jag i hvert fall. Och det är det som är mest brutalt. Det har varit kul att ta.
Ja, spännande. Men du, med Milano San Remo, den är ju 291 km lång och så vidare. Det är ju inte så jättebackigt. Ni har ju Torquino-passet som är den tuffaste klättringen egentligen. Sen har du ju Capo Mele, Capo Verde, Capo Cervo och så vidare. Och sen kommer då, som du nämnde, Cipressa och det är Poggio. Det är ju två ganska, i alla fall Cipressa är ganska långt. Vad tycker du är svårigheten med Milano San Remo egentligen?
Det är positionering in mot de avgörande sista backarna som är den tuffaste. Men och distansen är ju, det är väldigt långt, men det är inte så mycket som sker för man drar för kysten helt på slutten och det verkar bli satt fart. Där det sker, men så det är ju på klara att vara i riktig position och hänga med över Cipressa som är vanskeligt. Det är väl där flest bättre av, tänker jag, som hvis man inte har klart eller har beina, så är det där man har mest problem. Men kampen in där, det är nog det är det tuffaste, tänker jag.
För sen när man upplevelsen man får när man kommer ner från Poggio och sen på Slätan, då känns det som att det är väldigt liksom mycket panik i klungan. Hur upplever du det, den där sista 2 kilometerna in till mål?
Jo, det är lite panik där och man vet inte vad som sker och det är enkelt att det sträcker sig ut i akkurat det man träffar på flata där. Men så ofta så samlas det upp och då kan det gå kontra eller någon som stöter, så det är alltid spännande att se vem som prövar sig. Men det är inte ofta att det har lyckats faktiskt att gå in ifrån där. Det är stort sett en liten spurt, men det kan ju ske. Och det är alltid någon som prövar sig. Och då må man ju hoppa att det är stark nog lag att hämta in igen. Eller visst man går själv, att det inte är stark nog lag att hämta. Så det är alltid spänningsmoment på flata där.
Mm. Ja, det blir en spännande tävling. Hur som helst får vi se hur det kommer att sluta. Du, är det vilodag idag eller vad är det som sker?
Nej, det är inte så mycket som sker. Jag har tänkt att tråka en liten tur och det är väl mest bara för att komma sig ut och tråka i sola och ta en kaffe, tänker jag. Så det är väl som vilodag, det regner nästan. Men det är grejt att sitta lite på cykeln och tråka ut till Rena och Adriatico. Ja, bena. Så då hoppas att man finner god bena till Sanremo.
Mm. När åker ni till Milano?
Vi drar väl upp på fredag morgon, tänker jag. Mm. Eller, jag har inte sett planen helt ända, men jag tror att det är utgångspunkt.
Har ni rekat bana? Gör man det fast man har tävlat där flera gånger?
Jag har kört där flera gånger nu och kan ju löpte ganska bra, men vi var för Tireno så körde jag ner för att se sista kilometern. Så vi gjorde det för Tireno och Ratico emellan Roika. Så det var greit att ha sett det, men det var ikke mye, det var ikke nyheter siden sist, for så vidt.
Nei.
Men det var en forberedt på hva som skjer.
Fortfarande mycket trafik när det inte är cykeltävling, antar jag. Det är ju helt kaotiskt i Sanremo. Får du köra som kapten? Är det dig de kör för eller måste du anpassa dig lite grann med de andra också i laget?
Jag har inte haft möte ända på det, men Cavendish ska ju köra och då, om han sitter med över sista backen så är det han det körs för i spurten, men om inte han är där så har han en fri roll, så då är det min uppgave att få bäst min placering, så är det en öppen kapten, tänker jag.
Mm. Ja, men då kan då kanske du får räkna med att vara kapten då, för det såg ingen vidare ut för Cavendish uppför på Tirreno Adriatico. Inte riktigt i toppformen. Nej. Som det känns.
Nej, inte helt, men det kan ju ske.
Man vet
vill säga för eller?
Ja, man vet ju aldrig. Man vet ju aldrig med den där mannen. Edvald. Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden och lycka till på lördag med Milano Sanremo och så småningom också med Paris-Roubaix. Allt kan du ju se, ni som lyssnar på podden på Eurosport givetvis. Ha det så bra och lycka till på lördag. Tack så jättemycket.
Tack för det.